1944. Sista krigsåret laddar upp för freden och nya tider. En krönika om det som var för 50 år sedan av Jörgen Cederberg och Gunnar Hallingberg. Rubriken: Vi öppnar ett fönster.
Där problemen stöts och blöts, och där tidens frågor sköts, vrid dig av, bli ej sur när någon retar dig. Nej, ge svar på det tal som förtretar dig. Kan du gissa vem som har skrivit den här nya texten till Sune Valdemars Vi öppnar ett fönster?
Nej, det kan jag inte.
Det var, eller är, Gunnar Helén som också skapade fönstret, eller Vi öppnar ett fönster som det heter till att börja med. Ett radioprogram som debuterade året 1944 och som var slitstarkt. Det fanns i tablåerna in på till 1952-53, tror jag. Och det var ett ungdomsprogram som kommer ha stor betydelse, inte bara för ungdomen utan för radion i stort och också för andra lyssnarkategorier. Det tog ned auktoriteter, det gick ut i brännbara ämnen, det vågade vara respektlöst mot myndigheter och överhet, vilket var ovanligt vid den tiden. Gunnar Helén var pappa till det, men kring honom fanns det många radionamn som aktivt bidrog till att göra det så avlyssnat. Åke Falk till exempel, Gabriella Garland, Bo Teddy Ladberg och Lars G. Varne. Ungdomsprogram på det här sättet, det var något nytt i radion, och vi som var unga då, vi kände oss i hög grad delaktiga i den här frigörelseprocessen.
Vi går vidare bland publiken som står och väntar på att dansa. Här står några inkallade och en flottist försöker övertala sin dam om lämpligheten av att gå upp och dansa. Får jag fråga, ska ni gå upp och dansa?
Nej, jag vet inte.
Vad säger ni? Vill ni inte?
Ja, kanske.
Men är det inte bra kallt att stå och vänta på att dansa?
Jo, asch. Det är det.
Ja. Är det första gången ni här i år?
Ja,
oh,
det är
det. Första gången det är öppet kanske?
Ja, det är det.
Brukar ni vara här annars om somrarna?
Ja, då.
Varje kväll? Det är öppet.
Ja, nästan.
Aha, hur ofta är det öppet då? Ett par gånger i veckan?
Ja, fredag och söndag.
Vad gör ni? Bara dansar?
Ja.
Och står och väntar?
Ja.
Och pratar och tittar med bekanta?
Ja.
Brukar ni gå på skjutbanan?
Nej, ja, ibland så, men det är inte så ofta det.
Finns det andra ställen här som är roligare än det här?
Ja, nej, jag tror det är roligaste här i alla fall. Det är Bie förstås också, men Högbacka brukar vara trevligt.
Jaså? Ja. Är det långt att cykla till Bie?
Nej, det är 8 kilometer härifrån.
Hur långt har ni cyklat för att komma hit då?
Ja, det är en mil ungefär.
En mil?
Ja, något över.
Cyklar ni det varje lördag kväll?
Ja.
På sommaren?
Ja då. Det
Längre ändå ibland?
Ja då, 2-3.
Åker ni aldrig inte stan och dansar?
Nej, det är för långt här. Det.
Så. Ja. Är det tråkigare i stan än här?
Ja då, det är visst.
Så vad är det som gör att det är så trevligt här då?
Ja, det är mer fritt här.
Alltså, ingen som tar den i handfast?
Nej, här kan det vara lite.
Någon flickorna då, är de trevligare här än i stan?
Ja, det är på sätt och vis. Ja,
ni känner alla flickorna här?
Nej, ja, nej. Ja, det gör jag inte.
Så. Nej. Törs ni inte tala om för den som står här nyss förstås? Här i närheten av biljettluckan står en ung dam och väntar på att hennes kavaljer ska köpa biljett, eller hur?
Ja, varför frågar ni?
Jo, det är Radiotjänst som är ute och intervjuar. Vi vill gärna veta lite om varför ni går på bio och vad ni tycker om film och så vidare. Vad kommer ni säga att ni har gått på den här filmen ikväll? Bra skojigt. Hur kommer det sig att ni går på den här filmen ikväll?
Ja, varför är det trevligt?
Går ni alltid på bio för att ha roligt?
Ja.
Aldrig för att få gråta?
Nej, det gör jag inte.
Den unga damen nu som gick för att få gråta, hon var tydligen ensam. Här har vi en av dem som går på bio för att få lite avkoppling. Hur ofta händer det att ni går på bio då?
Ja, en gång i veckan ungefär.
Alltid?
Nej, det är olika.
Och när ni går på bio, tittar ni på biografannonserna då? Eller går ni efter recensioner? Eller kommer det sig att ni valde just den här filmen?
Man tittar ju på annonser.
Jaha, tar ni det som ser trevligast ut?
Ja, just det.
Hur ofta har ni sett Mycket rum idag?
Ja, många gånger. Jag tror jag har sett alla hans filmer.
Allihopa?
Ja.
Och vilken var trevligast?
Ja, det är svårt att säga. Jag tycker de är trevliga.
Allihopa?
Allihopa var trevliga.
Kommer ni säga att ni tycker just om dem då? Är de så sympatiska, eller vad är det?
Ja, jag tycker han spelar så bra.
Bara för att han spelar så
ja.
Bra? Tycker ni inte om hela familjen?
Jo då, det gör jag.
Tror ni på det som en äkta genomsnittsamerikansk familj?
Ja, det tror jag.
Och det är ungefär nu vad ni trivs med?
Ja, just det.
Vad har ni för hjälte då bland de amerikanska filmstjärnorna? Äldre än Mickey Rooney?
Ja, jag vet inte jag. Det är vad jag ska säga.
Clark Gable?
Ja.
Se, träffar vi det?
Ja, just det.
Och vem är hans svenska motsvarighet då? Som har en plats i ett hjärta.
Edwin Adelson.
Edwin Adelson.
Jaha.
Och här är kavaljeren. Han, vad säger ni för någonting om att Edwin Adelson står idag närmast?
Ja, det är rätt beklagligt.
Är det det?
Jag trodde faktiskt att det var jag som gjorde det.
Vem skulle ni helst vilja att hon gillade av de amerikanska och svenska filmstjärnorna då?
Ja, Gary Cooper tycker jag är väldigt positiv.
Han är trevligare.
Ja. Ja.
Och ser stiligare ut.
Ja, just det.
Gunnar Helén på en lantlig dansbana och så i foajén till biografen Rivoli i Stockholm. Fönstret var ett program som slog ner i ungdomarnas fritidsvanor, ville spegla dem, och det kunde tänkas att fönstret var ute i landet, och innan man hade tänkt på att göra det söndagsfint och städa undan så kom man och tog upp olika problem. Den här nya ungdomsgenerationen som växte upp under 40-talet, den växte upp med bio, veckopress, med konfektionskostymer och nöjesfält. Och så förstås uniformernas jämna demokratiserande lump och flickornas lika gråa trenchcoatar. Det fanns i den här generationen ett sug mot storstaden. Bio betyder mycket alltså. Och det var ett stort filmår 1944. I en av de största svenska filmerna det året, Kejsarna Portugalien, så spelade mot Victor Sjöström i en tradition från den svenska stumfilmens dagar, med Selma Lagerlöf-traditionen, så spelade Gun Wollgren. Och Gun Wollgren togs också in i fönstret för en debatt.
Hur kom det till fru Wollgren att ni hamnade vid teatern?
Ja, det har jag velat ända sedan jag var hemskt liten. Ända sedan jag började få veckopengar så började jag gå på teatern och såg allting nästan som gavs. Och av alla pjäser jag såg så var nog Klagamonde Elektra när Dramaten gästspelade i Göteborg den största teaterupplevelsen. Den började 7:00 och slutade 12:00 på natten. Jag tror jag hade kunnat sitta dubbelt så länge.
Ja, det var nere i Göteborg det, men vad var det som lockade er till Stockholm?
Ja, det var inget som lockade, men det var den enda chansen att komma in med teatern överhuvudtaget. Ja, det var ju förstås Dramaten till ledskola som lockade. Jag kom förresten ihåg att min pappa var så trött på allt tjat om teatern så han pratade med Hammarén i Lundsbergsteatern om vad han skulle göra med mig. Och då lovade Hammarén att jag skulle få statera i Undret vid Verdun, för han trodde att jag skulle bli så avskräckt för teatern då. Men det var tvärtom, jag blev så förtjust. Jag tyckte det var underbart. Det var när jag gick på Handelsinstitutet i Göteborg. Och det var väldigt tjusigt tyckte jag att gå i skolan på dagarna och så smitta iväg till teatern om kvällarna. Jag vågar inte tala om för någon att jag staterade.
Och pappan då, blev han glad eller besviken?
Han blev ju hemskt besviken, för jag ville ju absolut vara kvar vid teatern efter det.
Och sen började ni förstås ta en massa lektioner för att komma in på elevskolan?
Nej, jag tog inte några lektioner. Det trodde jag inte man fick. Jag trodde att det var fusk.
Men in kom ni i alla fall?
Ja.
Och sen började ni göra de där ljuva tonåringarna. Trivdes ni med det då?
Ja, det trivdes jag ju hemskt bra med, för att det var ju väldigt bra roller jag fick alltid. Men det är klart att jag kände att jag skulle kunna göra annat också än bara ljuva flickor, så man längtade ju efter att få visa att man kunde något mer.
Det var Gunnar Helén som intervjuade en mycket ung Gun Wollgren. 1944 var alltså ett stort filmår. Utifrån stora världen kom Ingrid Bergman i Gasljus och Bing Crosby som prästen i Vandra min väg. Och så förstås några Microni-filmer. Men det producerades 40 svenska filmer detta år, det var mycket. Det var Hemsöborna med Sigurd Wallén. Och så Klockan på Rönneberga, en herrgårdsidyll som blivit populär som radioteater. Men jag minns kanske bäst Alf Sjöbergs Hets, som Ingmar Bergman skrev manus till och kanske lärde sig att göra film på. Och så Appassionata,
En romantisk musikfilm med Georg Rydeberg och Viveka Lindfors som kärlekspar. Det var där jag lärde mig att Beethoven skriver pianosonater och det blev en upplevelse. Filmmelodierna gav en viss ton åt året. En av dem var den odödliga Räkna de lyckliga stunderna blott. Det var Ulla Billqvist som sjöng in den i Svenska hjärtans djup. Och du minns kanske de där filmerna som så gripande gav uttryck för frihet och motståndsvilja. Det brinner en eld och så excellensen.
Det var ju en beredskapsfilm. Manusförfattare var Bertil Malmberg och han hade året innan, 43, kom ju Det brinner en eld som var i samma anda, i samma genre. Och just excellensen spelade, tror jag, en stor roll för svensk beredskapsanda. Mycket typisk. Men sen fanns ju som en slags kontrapunkt en annan åder i svensk film. Det skulle vara underhållning för att avleda tankarna på krig och elände. Och det kom en frisk, glad film som heter Örnungar som handlade om ungdom och segelflyg. Den spelades in i Åldeberg i Västergötland. Och Alice Babs var med och musiken gjordes av Lasse Dahlqvist. Och en av melodierna i den filmen blev en årets verkliga örhänge.
Som björnen i bur, det är att slösa med livet. Nej, följ med oss ut i Guds fria natur och stäm in i sången i jublande dur. Gå upp och pröva dina vingar och känn hur underbart det är. Där ovan molnen du det svingar och fröjdas åt att vingarna bär. Se på fåglarna som svävar i det blå, det är deras kurs vi går. Så gå upp och pröva dina vingar och snart är hela jorden din. Ålder och sånt spelar rakt ingen roll.
Flyget kom in i radion också. Reportage om ungdomens fredliga segelflygande på fritiden kontrasterades av svenska flygets tunga bombplan från vilka man kunde sända nu via kortvåg. En vårkväll 1944 satte sig publicisten Gustav Näström, flitig medarbetare de här åren på Radiotjänst, i ett flygplan och beskrev högt upp i luften Stockholm. Ett Stockholm paradoxalt nog badande i ljus mitt under andra världskriget.
Vi ligger just nu över Klara sjö, så vitt jag kan se. Och jag kan berätta för er att vi har legat på kajkat en kvart här i lufthavet över Stockholm för att känna oss till rätta med vädret. Det är en liten aning byggt, men man ska inte klaga. Och till den lycka så har månen tänt sin skära där borta. Ja, detta är 1944 års Stockholm. Minsan. Och var befinner vi oss just nu? Det är en fråga. Jag kan inte utan vidare orientera mig. Och nu spelar strålkastarna från alla håll. Det lyser till och med på min lilla mikrofon som jag märker är fuktig här uppe. Jag håller den mitt framför munnen och jag har lurar för öronen och jag har en kikare framför ögonen. Jag är förvandlad till en enda observationsmaskin och jag vet inte riktigt vad jag är. Men nu ser jag där nere staden mellan broarna och Riddarholmen och Slussens festliga ljuskarneval. Kära lyssnare där nere på jorden, detta är en festlig anblick. Någonting av det mest fantastiska man kan uppleva här. Vi fortsätter i nordvästlig riktning upp efter Klara sjö och vi kan faktiskt på 600 meters höjd. Eller herr Smith, hur högt uppe är vi just nu?
Ja, vi är uppe på 800 för tillfället.
Är vi på 800 meter? Människor. Jag ser, nej, ingen röd lykta brinner ikväll på Dramaten och inte heller på Operan. Jaha, de spelar Strindberg på Dramaten, så dit går inte folk, men på Operan vill de vill jag minnas att de spelar Madame Butterfly. Då ja, jag får trösta mig med att i Tegelbacken lyser i alla fall de röda lyktorna som tecken på att järnvägen är i full trafik och stadens egen trafik är stoppad. Stockholm 1944 i mars. Stockholm mitt i krigets värld. Och nu far vi ut över södra Djurgårdens västligaste spets just nu. Och varför ligger Nationalmuseum mörkt ikväll, herr Wettergren? Herr överintendenten Erik Wettergren. Sveriges Nationalmuseum borde fungera en kväll som denna, då många människor sitter hemma och inte längtar efter annat än att få gå och se alla de vackra utställningar på museet just nu. Men tyvärr, vi är lite efterblivna i fråga om att hålla museerna öppna för de stora folkmassorna på de tider då folk är lediga. Så ber jag att få sluta den här utsändningen med att säga att någonting vackrare än Stockholm från 8 meters höjd, 800 meters höjd, kan man knappast finna. Vackert framförallt genom de glittrande, de fantastiska ljuseffekterna, som inte bara är ett vittnesbörd om vår höga tekniska kultur här i de många vattenfallens och de många hästkrafternas land, utan också vackert därför att det bär bud till oss om att Stockholm är en fredens stad mitt i en krigad värld.
God afton, mina damer och herrar.
Ja, god afton, mina damer och herrar. En omisskännlig stämma, en av de stora i radion, tycker jag. Sune Valdimir. Sune Valdimir som förekom under en följd av år från början av 30-talet fram till mitten av 60-talet. Men just 40-talet var väl hans storhetsperiod, Bengt Nyqvist, som vet det mesta om underhållnings- och populärmusik i radio genom tiderna.
Ja, det tycker jag nog att man kan säga. Han startade ju 36 med den första fast anställda orkestern i Radiotjänsts historia. Som, den blev han ledare för. Den skulle spela både dans och underhållningsmusik. Men under kriget så avsnördes vi väldigt mycket från musikutvecklingen ute i världen. Och det blev för att förhindra en slags inavel, tror jag. Och samtidigt också att kompensera behovet av musik. Därför att skivor kom inte in längre. Vi hade inte pressmassa så det räckte att pressa egen skivproduktion. Och då blev radion räddningen. Sen 1943 anställdes Tor Erling som ledare för en ny dansorkester. Medan Sune Valdemar fick ta hand om sin orkester förstorad upp till 26, 27, 28 man. Som grund och sen kunde den utvecklas ännu mera. Och det blev på något sätt, 1943 blev startskottet för någonting som kulminerade, kan jag väl säga, 1944. Och spåren av vad som hände 44 kan man skönja ända fram till 60-talets mitt. Och då är det inte bara Sune Valdimer och Tor Erling jag tänker på, utan att det var så mycket levande musik i radio på de där under den här epoken.
Men det paradoxala är ju att vi var ju avskurna i det svenska folkhemmet av intryck utifrån, men musikaliskt så kom det ändå klanger, internationella klanger, genom att man faktiskt fick musik utifrån som arrangerades då av bland annat Sune Valdimer.
Ja, jag tror att Sune betydde väldigt mycket för den där utvecklingen när det gäller underhållningsmusiken, för att han kunde ju avlyssna radio, framförallt hörde man ju mycket på engelsk radio. Amerikansk var lite svårare, men på 40-talet hade man nog fått in sändningar på kortvåg som gick att avlyssna, och där tror jag att Valdimer fick impulser som han utvecklade som arrangör med den här fina orkestern som heter Radiotjänst underhållningsorkester.
Var det låg Sune Valdemars storhet, om du mycket kort skulle precisera det?
Dels var han oerhört receptiv, arbetade fantastiskt snabbt, han hade en kolossal kapacitet. Och sen hade han en musikalisk fantasi, han var ju egentligen utbildad pianist och hade läst instrumentation under sin tid på Musikhögskolan. Men han utvecklade just, försakade nog pianospelet och utvecklade just instrumenteringen. Och han hade en melodiska ådra som gjorde att han kunde ta en mycket enkel banal melodi och klä den i en skrud så att den plötsligt blev en pärla.
Det är farligt att ta sådana ord som geni i sin mun, men när det gäller Sune Wallmer är jag beredd att göra det i alla fall. Och jag hade faktiskt glädjen att samarbeta med honom några av de sista åren han levde. Och jag imponerades av att han så snabbt för olika ändamål kunde arrangera och associativt hitta den rätta klangen.
Ja, man kan bara lyssna på hur han skriver sångbakgrunder till exempel. Det är aldrig tvekan om att sångtexten går fram, utan musiken är skriven så att den stöder sången. Man hör texten tydligt och ändå är det inte fråga om att en orkester ligger långt borta i ljudbilden, den är med hela tiden.
Och några av hans melodier, för han komponerade ju själv, han inte bara arrangerade, han skrev musik. Några av hans melodier har blivit evergreens.
Men jag vill höra ett portfölj till. Kan ni inte ta något på era egna melodier?
Och sen vill jag höra Allt detta himlen är till.
Ja, Allt detta himlen är till. Men då måste jag hjälp. Ja. Jag tror jag ber fröken Söderström och herr Börje att hjälpa mig i refrängerna.
Elisabeth Söderström, jag lade märke till att man sa ni. Det var en ung, flickaktig Maud Reutersvärd som annonserade. Men man sa ni till varandra på den tiden i radio.
Ja, även om man bara var 20-25 år och inte kände vad hon inte var presenterad och inte lagt bort titeln.
Allt detta och himlen där till en evergreen som har kommit tillbaka ju i hög grad.
Ja, det tycker jag. Och den är nyinspelad. Så sent som förra året spelade en orkester i Göteborg in den till exempel, Sami-orkestern. Och jag tror att den kommer, det är en svensk evergreen. Och den är typiskt, tycker jag, exempel på Sunes sätt att både ha hans melodiska ord och hans harmoniska förmåga att skriva vackra klanger. Sen har han ju en känsla för tempo också. Det är ett perfekt valstempo för den här melodin.
En Wallmer klassiker till kommer här.
Var det bleket och seglen det levade strax innan vi gjorde loss förstås. Nu när vi sticker är dukarna revade, nu blåser Kajsa för oss. Vind i seglen, så det känns ut i kryss och läns. Vind i seglen, spända skot ute med och mot. Känn hur brisarna ökar och friskar. Se hur standarten sväller och piskar. Vind i seglen ska man ha om det ska gå bra. Och det har ju du och jag. Ja, i kärlekens kryssning där havet går blott. Vind i seglen har fått.
De här lördagspotpurrierna som Wallenberg gjorde, de låg på en halvtimme. Det var alltså musik nonstop som krävde väldigt mycket arrangeringsarbete. Och det hände väl ibland att stämmorna inte hade hunnit torka, notbläcket hade inte hunnit torka när musikerna fick in dem mitt under sändningen. Och den fina sångaren Carl Holmberg berättade för mig, han skulle vara med i ett Bing Crosby potpurri, och upptäckte mitt under sändningen att det fanns en melodi som han skulle sjunga som han aldrig hade hört. Och förfärad smyger han fram då till Sune och viskar i örat, jag kan inte den melodin. Och då säger Sune på sitt sjungande mål, lyssna till andra valton, han har melodin. Mm. Ska vi sedan prata om Tore Erling, så tog han ju alltså över 1943 dansorkestern. Han fick också då ta över namnet Radiotjänst dansorkester. Och det var ju i grunden hans egen orkester som han hade startat redan på 30-talet. Och han var också en förnyare, för han kom med nya idéer om hur dansmusiken skulle låta. Och han hade naturligtvis också tagit intryck av de få skivor som kom in i landet. Och hade väl också låg lite före i uppfattning och utveckling. Och det finns väldigt mycket man skulle kunna säga om honom. Men för att han utvecklade ju så småningom också underhållningsmusiken. Han blev på något sätt en parallell, en fortsättning på epoken Sune Wallenberg. Så de där två tycker jag har den största betydelsen av samarbetet som de hade under 40-talet och det de gjorde då. Ska vi lyssna på hans signaturmelodi? Sune Wallenberg hade ju en, var lite grann bohemisk kan man väl säga i sitt sätt att arbeta, medan då Tore Erling var mer metodisk, men båda var två jättebegåvningar. Och jag tycker att om vi ska lyssna på någonting ur Tore Erlings dåtida repertoar, så vill jag gärna presentera ett Ellington-nummer som jag tycker är typiskt för hur fint orkestern klingade vid den här tiden.
Som nästa Ellington-melodi spelar vi Ring Them Bells.
Hörru farfar, kan du springa fatt mig ifall jag springer det fortaste jag kan? Nej, det tror jag knappast, lilla Vivan. Ja, men du har ju så långa ben, mycket längre än mina. Ja, men dina unga, mina gamla, förstår du? Ja, det förstår jag. Hörru farfar, nu kan jag säga dig hur mycket klockan är. Kan du, det var duktigt, hur mycket är hon då? Hon är 10? Nej. Nu tar du allt fel, du lilla. Du förväxlar den långa och den korta visan. Du förstår att... Berätta om Kulla, farfar.
Är du glad, farfar?
Ja, visst är jag glad. Visst är gamle farfar nöjd och lycklig på sitt Rönneberga.
Din lilla trodde väl. Det har du, farfar.
Ja, det är du. Farfars lilla vila.
Kom, farfar. Nu går vi.
Ja, låt oss det.
Klockan på Rönneberga, Herta Odemans radioteaterklassiker som har förekommit på repertoaren under årens lopp, gjorde det på 30-talet och på 40-talet. Och den som framförde i början och sen i pjäsen var samma person, och hon kunde nu 1994 det här alldeles utantill. Det var ingen tvekan, jag är verkligen imponerad. För det har gått några år emellan de här föreställningarna Margaret Weivers.
Ja, det är faktiskt 60 år sedan.
Ja, första gången du var med den. I radio kanske?
Nej, det var ännu längre tillbaka. För att jag första gångerna...
Men kära någon vet myndigheterna om det, ja.
Första gångerna det var hos farbror Sven i barnens brevlåda. Som gick på torsdagarna, som du kanske kommer ihåg. Ja. Och sen så blev det så att de behövde en liten flicka till Klockan på Rönneberga. Och då kom jag med i den.
Mm. Och sen var du med i Barbro Svinhuvuds program som kompletterade farbror Sven, kan man säga. Och hon gjorde ju program där med, minns jag, och jag har min lyssnardagbok, anteckningar om detta. Tips för vad man skulle göra om det regnar till exempel. Mm. Bygga dockteater och pyssel och också teater där. Och du var fast anställd tonåring, kan man väl nästan säga.
Ja, jag blev ju nästan det. Det var ju varenda vecka de här programmen gick, så att det var jätteroligt, och så fick man vara hemma från skolan. Så det passade utmärkt.
Och du var med, och Leif Kronlund, som vi ju känner numera i helt andra sammanhang som en mycket framstående storbandsledare. Leif Kronlunds orkester spelade senast på Nobelfesten väl. Berätta om hur det såg ut på K8 som vi säger, Kungsgatan 8, Leif.
Ja, det är ju för det första en klassisk adress. Jag kan inte åka förbi den nu utan att tänka på allt kul som vi hade där. För att precis som Margit sa, så var vi ju med precis varenda vecka, minst en gång i veckan, kanske ibland flera gånger. Och det var ju då i olika sammanhang, för att oftast var det väl i de, just Barbros pusselprogram som var väldigt kul. Och jag tror att för vår del var de väldigt stimulerande på så sätt också att man fick lära sig att våga prata i radio utan att vara så där oerhört väl förberedd. För att om sanningen ska fram så hände det väl ofta att manuskripten blev klara 5 minuter innan sändningen började, och det var ju alltid direktsändning. Mm. Och det där var faktiskt väldigt kul då, att lära sig att kunna säga repliker på ett relativt naturligt sätt utan att egentligen vara förberedd. Så fort som det behövdes några ungdomar i radioteaterns pjäser så var vi också anlitade, och både Margaret och jag spelade ju mot de riktigt stora kanonerna, Anders de Waal och Inga Tidblad och Lars Hansson och ja, alla de där som man bara hade hört talas om. Och det var ju en fantastisk upplevelse.
Och det var väldigt mycket mera barnteater på den tiden.
Det här året 1944 så kom vi i våran klubb, som var en ny variant på vårat gäng som ju hade funnits på 30-talet. Och det programmet minns jag speciellt. Det var Bigge och Gösta Rybrandt som skrev, och Kajan Hjelm var väl med, och
Britt Hagman,
Bojan Westin,
Bertil Perrolf.
Och du var med också, ja, där, du var med överallt. Ja. Berätta, vad var vi i våran klubb, och du skulle beskriva det?
Ja, det handlade alltså om en massa ungdomar som inte hade någonting att göra, och så beslöt de att de skulle bilda en klubb, och så skaffade de en källarlokal. Och så spann man vidare på det, så att program efter program som Bigge och Gösta skrev då, det handlade om de här olika personerna. Och det var med musik och sånger. Och det var jättetrevligt och oerhört populärt på den tiden.
Ja, det var populärt, för jag har flera utropstecken efter det i min lyssnardagbok. Och jag har gått till pressklipp för att se vad man skrev om det. Och det var faktiskt mycket uppskattande. Det var förmodligen lite före sin tid i ton och framförande. Det var Gunnar Olén som också var ansvarig för detta.
Det var ju så att barnprogram var gott om, och vuxenteater, men ungdomsteatern var det sämre ställt med. Och det lite grann uppmanade man väl alla ungdomar ute i landet att bilda klubbar och ta vara på sin fritid. Och då var vi då några ungdomar i den här Vi våran klubb som skaffade en lokal som vi ställde i ordning och målade och grejade alla själva då. Och då gav det kanske en idé till ungdomar ute i landet att så kan ni också göra. Och göra en klubb. Och vi hade ordförande och vi sekreterare. Och, det, och så hade vi då uppträdanden där vi spelade och sjöng. Det var både musik och tal.
Mm. Och stad och land knöts ibland samman. Jag kommer ihåg en gång när det var en tjej som var från Lomma i Skåne.
Ja,
och som sjöng en visa, Hemma i Lomma.
Hemma i Lomma, där ladorna aldrig stod tomma.
Ja. Fantastiskt.
Och så var det en som hette Gotte som var från Gotland. Så på det viset så tog man väl med lite grann utifrån Sverige.
Ja, ja. Det ingick väl också i radiotjänststrävan att binda ihop Sverige då som var avskuret från världen.
Ja, just det.
Och det återspeglades i våran klubb.
Jag minns ju den där tiden som så hemskt rolig. Jag hade ju inget behov av någonting annat. Utan så fort jag fick upp till Kungsgatan 8 så var jag ju salig. Så att det...
Men det märktes glädjen, också när Margaret spelade. För jag vet att redan då så tänkte jag så här. Åh, vad roligt det är att känna Margaret Weavers. För hon kommer bli jätte stor stjärna. Och det blev hon ju också.
Det blev hon verkligen.
Så att man har att skryta med för sina
i högsta grad. Men det var ju krig. 1944 var ju fortfarande, det var det sista krigsåret, men det var ju beredskap.
Mm.
Men det hur
Nej,
kände man av det?
Vi upplevde ju det hela som en idyll på något sätt. Visserligen var det ransoneringskort och ibland kunde det vara mörkläggning och sånt där. Men det på något sätt så tycker jag man upplevde det som en idyll. Och sen var det ju det också att det fanns ju inte tv och sådär, så kriget var så långt borta. Man fick aldrig några närbilder på sårade människor och sånt som man får varenda timme på dygnet nu för tiden.
Jag minns att man måste ju be om lov för att få vara borta från skolan när man skulle till radio. Och det hände ju väldigt ofta då att man missade lektioner och så. Men då kom jag ihåg en gång när jag skulle vara med i någonting och jag var så glad att jag skulle vara med. Och så sa rektorn, nej du får inte. Det var väl några skrivningar, det här var under kriget.
Mm.
Och då minns jag att jag sa till honom, det är så dåliga tider nu så jag behöver hjälpa till med försörjningen hemma. Och då fick jag ledigt.
Jo, du undrar det här vad jag minns från den här tiden. Och för mig var det då helt vid sidan om att vara med i programmen. Så var det den här möjligheten att då och då kunna få chilla in i den studio där Tor Erling repeterade med det som heter Radiotjänsts dansorkester. Och det gjorde mig verkligen fullständigt eld och lågor att sitta och lyssna på den orkester som ju var, det hör man än idag, en otroligt fin orkester och som verkligen var inspirerande på många sätt.
För han spelade ju på Skansen. Ja. Det är ju många evig som har dansat i Tor Erlings orkester på Skansen. Och sen några år senare, som det heter i radioteatern, så var det en viss Leif Kronlund med orkester som spelade på samma rotunda väl?
Ja. Vi började 1950 och löste av Tor när han ville ut på folkparksturné med sin orkester.
Cy Olivers arrangemang från 1944 av den då som nu populära On the Sunny Side of the Street i en sentida inspelning med Leif Kronlunds orkester avslutade den andra delen av Jörgen Cederbergs och Gunnar Hallingbergs serie Radio i beredskap.